producerades av Henrik Arvidsson. Ljudtekniker var Brady Jovier. Tella Jonsson heter jag. Tack så länge. Hej då.
Och vi hör Tella Jonsson i det här P1 Kultur igen i natt, 2:02. Och imorgon klockan 13 ett nytt P1 Kultur. På fredag är det Sveriges nationaldag.
På nationaldagen i P1 om kampen för säkrare kemikalier.
Vi måste ha sätt att kunna avgifta. Och här har vi ett problem idag.
Hur Sveriges EU-kommissionär Jessica Roswall vill förändra EUs kemikalielagar.
Men vi måste kunna både se till att vi har ett högt miljöskydd, högt skydd för människors hälsa, men också se till att vi har en stark industri här i Europa.
Om man skulle tillverka bilar på det viset, nämligen att ja, men vi kör ut och ser om bromsarna håller. Och sen när bromsarna inte håller, då åtgärdar vi dem på något vis. Va? Istället så borde man ju vara på det klara med från början innan man introducerar en molekyl på marknaden.
Hör del 2 av Det osynliga arvet i P1, 6 juni klockan 16:03.
Nu är klockan 8 och vi får nyheter från Ekot.
Här är Ekot. Sverige går med i en telekrigskoalition, bland annat för att kunna försvara sig mot drönare. Försvarsminister Pål Jonsson undertecknade avtalet på NATOs högkvarter i Bryssel idag.
Det innebär att vi kan både arbeta med och gemensamt upphandla olika typer av telekrigsförmågor och också utveckla telekrigsförmågor. Det är också viktiga resurser i det arbete som pågår med medel och motmedel på drönarområdet.
Det handlar om ökat samarbete när det gäller telekrig, kommunikation, spårning och att skydda kommunikation från attacker, bland annat från drönare. Det är dels ett samarbete för att stärka försvaret i ett antal NATO-länder, men också ett samarbete för att stötta Ukraina. Och Sverige väntas få en ledarroll. Koalitionen leds idag av Tyskland, men tanken är att Sverige inom några veckor ska vara med och leda arbetet tillsammans med Tyskland. Och allt detta ska finansieras av en gemensam fond.
Sverige har också avdelat medel för att kunna ingå och göra ett substantiellt bidrag också till koalitionen. Men det viktiga är att vi har möjlighet i nära dialog med Ukraina och med Tyskland och vidareutveckla telekrigsförmågan. Det är bra för Sverige, det är bra för övriga koalitioner och jag tror att det är bra för Ukraina.
Hur mycket pengar pratar vi om som Sverige ska bidra med?
Det är ju en helt ny koalition som man inte satt en exakt summa utan vi kommer att arbeta tillsammans med andra nu och bygga upp koalitionen och så får vi återkomma till de exakta summan lite längre fram.
Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
Och när den så kallade Rammstein-gruppen möttes i Bryssel idag så utlovades stöd till Ukraina för miljarder euro. Bland annat handlar det om motsvarande 4,4 miljarder kronor från Nederländerna, främst inriktat på marint försvar. Rammstein-gruppen består av ett 50-tal länder som stödjer Ukraina militärt. Med en stor donation från Anders Sandrevs stiftelse ska Uppsala universitet etablera ett nytt forskningsinstitut inom kultur och kreativitet. Och det kommer att fylla en viktig forskningslucka, säger Johan Eriksson, docent vid konstvetenskapliga institutionen.
Ja, vi ser ju dels att de digitala teknikerna, AI och så vidare som ju är högaktuellt behöver vi ha en kritisk förhållning till och vi behöver bedriva forskning kring hur det påverkar kultur och omgivande samhälle.
Donationen till Uppsala universitet ligger på 50 miljoner kronor under 5 år med möjlighet till förlängning och ytterligare 50 miljoner.
Reporter där var Hillevi Olsson. Förra året så omkom 13 personer i olyckor med fritidsbåtar i Sverige enligt preliminära siffror från Transportstyrelsen. Och det är den lägsta siffran någonsin sedan statistiken började föras på 1970-talet. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Lyssna på Brottsutredarna. Med kommissarierna Bosse Åström och Sven Albin.
Man behöver inte vara kusin Majstan för att förstå att det är highway to hell hela vägen.
Att hålla sig undan så pass lång tid som de här killarna gjorde, det är inte snutet och näven.
Vi rör oss bakom kulisserna i granskningar av spännande fall.
The assumption is the mother of all fuck-ups.
Måndagar i appen Sveriges Radio Play och torsdagar 11:35 i P1.
Nu en halvtimme lek och glam.
Hej! Tack så mycket och välkomna till På minuten. 29 minuter av det som en del kallar för veckans absoluta höjdpunkt. Men som en lyssnare i veckan på sociala medier omnämnde som emellanåt ändå milt underhållande. Men då ska ni alla veta att hen har aldrig hört just den här konstellationen. För det är första gången vi har den här superkvartetten samlade. Vilka består den av då? Jo, det är Pia Johansson!
Tudelo!
Det är Fredrik Lindström!
Halloj!
Halloj! Det är Susanna Damic!
Hejsan, hejsan!
Hejsan, hejsan! Och så är det David Batra!
Hallå!
Hallå! Och vi kan ju inte göra ett På minuten utan vår musikaliska mästerhjärna, enmansbandet Erland! På en riktig orgel med såna här tramppedaler.
Ja.
Så,
ja.
Så fötterna rör sig som i en jigg när han spelar. Ja. Det är fantastiskt att se. Ja. Hörrni, vet vad vi mer har? Vi har regler.
Åh, vad härligt. Jag älskar regler.
David också. Eller i alla fall, du tänker tala om dem för oss.
Jag kan tala om dem. Ja, det är ju att man ska prata på ett givet ämne i en minut utan att staka sig, upprepa sig, byta ämne, ta någon annans ämne, lämna lokalen.
Ja, det är ju någon som kommer att vinna det här också, tror du. Eller?
Det är jag!
Ja, det har ju varit det ett antal gånger nu den senaste tiden. Men idag ska jag säga att vi har ett extra fint pris. Vi har fått det ifrån Gunnar Jonsson. Han sitter här i publiken idag. Gunnar från Enköping, han har, jag tänkte ta upp de här, designat två t-shirtar, förstår ni? Med ett par klassiker märkta på minutenämnen. På den ena står det dalkullor och malkulor. Det är ett Pia-ämne från way back. Och på den andra står det tejpgroda, släktens sällskapsspel. För er här. Ja, det förstår ni. De är vackert handtryckta båda två. Det är vad vi tävlar om idag.
Kul.
Ja, har ni något mer att tillägga?
Jag vill börja.
Ja, du ska få börja.
Åh, vad härligt.
Vi tar dagens första ämne till dig.
Ja,
vi har fått det här från Evert Ebrat, eller Vindflöjen från Visby, som han också kallas. Karaktärssvag kräfta som gör som man blir tillsagd utan att kota. Och ämnet lyder: några för- och nackdelar med att vara helt ryggradslös en minut från en minut.
Ja, det är så jävla skönt. Man kan komma för sent till jobbet. Nu är jag visserligen chef, så det spelar ingen roll. Det som är nackdelen är väl att man blir väldigt ensam. Ingen tycker om en, eftersom man kan säga upp folk och på något vis. Men det var ju...
Ja, jag tror alla vi hörde att det tog lite slut. Fredrik, ämnet 46 sekunder.
Jag har alltid varit en helt ryggradslös person, och då blir man inte alltid uppskattad av omgivningen.
Oj, David.
Ja, det var ju alltid och alltid.
Ja, det var det.
Det var det.
Oh.
David chockar genom att vara vaken.
Ja. Men David har kanske lite ont om t-shirts. Det vet jag inte. Ämnet får du poängen och 41 sekunder. Varsågod.
Den absolut största fördelen med att vara ryggradslös är ju förstås resekostnaderna. De går ner någonting otroligt. Om man ska ta en tågresa till exempel, behöver man inte köpa en dyr biljett, utan man packar helt enkelt ner sig i resväskan.
Pia?
Nu var det utan man och utan man två gånger i olika meningar.
Ja. Utan man, utan man.
Utan kvinna kunde man ha sagt.
Ja, men är det något annat? Ja. Nej, jag tror inte det var så han tänkte.
Jag vill också ha en t-shirt.
Ja, men du har ju också haft ämnet.
Jag kan ha fel.
Vet du vad, då säger vi att du har det och så får David fortsätta med 25 sekunder. Varsågod.
En stor nackdel däremot med att vara helt ryggradslös är ju att man konstant måste åla sig vart man än ska. Det kan bli problem när man ska just resa.
Jag gör ett nytt försök.
Du gör ett nytt försök om man ska, om man ska. Nu kommer Pia bli jättearg om jag ger dig det här.
Nej, jag tycker
Fredrik ska... Nej, hon är på mig.
Jag tror vi måste vara konsekventa där.
Jag älskar Fredrik, han är underbar.
Vi kan inte favorisera på det sättet.
Nu blir det lite av en utmaning, känner jag. Så Fredrik, du får det här och 13 sekunder, varsågod.
Jag har ju varit ordförande i de lealösas riksförbund, och sen blev jag befordrad.
Och titta, får vi in alla om den här protesten går igenom.
Jag klämde in mig för att jag tänkte jag måste in på något vis.
Du vill också ha en t-shirt.
Jag vill också ha en t-shirt. Men jag tyckte att det var liksom en sluddrande där.
Ja, vet du vad? Jag håller med dig. Mest för att alla ska få prata i första ämnet. Men också för att det var lite sludder. 9 sekunder, Susanna, varsågod.
Jag vill börja med en nackdel. Man får ju fruktansvärt dålig hållning. Och det ger ju ett väldigt tveksamt intryck. Det är svårt att låna pengar.
Här har vi ett ämne till dig, David.
Ja.
Vi har fått det ifrån den överentusiastiske parterapeuten I. Bergman på Fårö. Mm. Och hans handbok Skilsmässa, Schmilsmässa. Räknar de lyckliga stunderna blott. Och det lyder: mina finaste minnen från sommaren utan Monica, en minut från och med nu.
Jag hade en tax som dog 1976 som hette Monica, och det var en riktig elak jävel, om ni tillåter det ordet. Men 1977 fanns alltså inte detta odjur längre, och jag fick...
Fredrik?
Nej, jag tycker att det tar för lång tid. Jag tycker att det tvekas.
Nu blir det intressant.
De inte det detta odjur. Det är en i princip en paus mellan varje ord.
Ja, och den är ganska lång.
Den är tillräckligt för att man lägger märke till den. Mm.
Är den det verkligen? Mm. Ja, det var spännande. Mm. Ja. Då får Fredrik en poäng av 45 sekunder. Varsågod.
Monica Ahlberg, hon gick i 7E. Vi hade samma lättlagat och lättbakat som fritt valt arbete. Jag var kär i henne, frågade chans och vi blev tillsammans. Sen tog det slut i mars. Hela sommaren var jag utan henne. Hon var på Gräddö med sin familj och satt där och pimplade eller vad de gjorde. Jag var besviken, bitter, och det här blev första tråkiga erfarenhet. Ja, kärleksliv, ja.
Pia?
Var det inte mina finaste det minnen mina utan finaste Monica? Minnen. Det kommer ju inte trauma. Enheten har ju öppnat upp här.
Jag kan säga att...
Jag förstår att du ville få ut
Jag vill inte vara för öppen med mitt privatliv. Men det sorgliga är att
det här är
de finaste minnena jag har av någonting i den här genren.
Jag tänkte faktiskt säga
allt
det.
Annat har varit ännu värre. Mm.
Jag tänker faktiskt döma det här som att du har alldeles rätt, Pia.
Alltså, är det så?
Ja. Jag ska säga att det här var en flykt från ämnet.
Oj.
Det kan inte ha varit... det är klart det kan ha varit, men då är det så tragiskt på så många plan.
Ja. Så att, den dörren vill,
så den vill vi inte öppna.
Nej,
precis.
Jag känner av piken.
Flykt från ämnet, Pia. En poäng, 24 sekunder.
Jag är kriminell hantverkare och från sitter på en hall och jag har Monica bredvid mig.
Vad händer nu?
Jag är kriminell hantverkare och från en sitter på en hall.
Ja, alla ord kom ju inte i rätt ordning. Men de gör ju sällan det för den karaktären.
Hur fint! Jag har hackat nu i ett halvår för att få det här ämnet. Jag saboterar för mig själv.
Men det blev ändå fyra härliga sekunder, Pia. Men det är 19 sekunder kvar och just nu går de till Fredrik.
Ja. Ja, Monica kom tillbaka i augusti. Jag körde henne till mötes på en stulen moppa, en gammal syndapp. Och vi blev lyckliga i några dagar. Det var inte så mycket att hålla i, vilket blir inget giftermål eller sådär.
David?
Jag tycker man lite staknade, vilket blev inget giftermål.
Ja, det var det. Lite grann. Det var också en annan sak.
Ja, moppa. Det hette väl moppe.
Ja, men det
var väl en liten fel.
Nej, Eskna heter det moppa. Jaså,
alltså, gör du det?
Nej.
Det är så roligt. När Fredrik säger saker som är språkliga.
Ja, då,
så visst, bara, nej, det heter så. Jaha.
Ja, jag säger det. Jag kan ju lura.
Vi lägger oss platt.
Nej, jag kommer inte på någon mer än så.
Ja, nej, men det räcker så, David. Ja. 8 sekunder, varsågod.
Mitt finaste minne utan den bedrövliga taxen Monica var förstås att jag fick ha det rent i mitt hem.
Nästa ämne, det går till dig, Susanna.
Oj, oj, oj.
Vi har hämtat det från tidskriften Damitjernas värld. Och då kan ju ämnet egentligen bara vara ett. Nämligen några rubriker från mitt eget skvallermagasin om mig själv. En minut från och med nu.
Det är kul att sätta sina egna rubriker på skvaller om sig själv. Oftast är de slampaktiga för jag känner att jag tvekar där väldigt mycket. Det var länge sedan jag kunde utsätta mig själv för mycket av den varan. Men man vill ju vara lite spännande så då skriver jag ofta något som på hemlig det igen. Slampan är igång.
Nu bara brann det till här.
Ja, men det var ju nära.
Blev det för privat? Var det så?
Det är bara det här till ett skvallermagasin som inte är taget från, som inte är verkligt annars. Hon brukar göra det. Hon brukar göra det på Instagram i vanliga fall. David, vad tyckte du?
Jo, jag tyckte det bromsade in där. Det var ju ordet slampaktig och sen någonting med slamp. Och det
tack
gjorde
så
ju,
mycket.
Det gjorde ju att du bromsade in där, ja, tror jag. För att det sa jag samma sak igen och så tog det lite stopp. Precis. I min analys av det hela.
Ja, jag känner att den var, kan ha varit helt riktig.
Jag tänkte mer vara mer slampaktigt jag skulle hitta på förutom att vara på en dejt.
Jag fattar.
David, ja. En poäng, 38 sekunder.
Jag startade ju mitt eget svallet. Ja.
Pia?
Ja, det var
ja, jag tror vi alla hörde att det inte hände så mycket där. 36 sekunder, varsågod.
En rubrik jag satt ihop var Pia Johansson tillsammans med Fredrik Lindström igen. Är det sant? Jajamensan. På minuten har fått dem att hångla bakom scenen så vansinnigt mycket så att han har tappat fattningen.
Ja, nu tycker inte jag på... Nu känner jag att det blir för utlämnt, Pia. Det var inte meningen att du skulle berätta det här om oss. Vi skulle få ha det här hemligt ett litet tag till.
Jag tycker fantasin ska få vara fri.
Ja, jag känner också att låt dem få göra sin egen bild av det här.
Men trycker du på fakta fel alltså?
Nej, jag trycker bara på... Det här är helt utanför leken, det är privat. Det blir för mycket information.
Det har vi ju då inte som en del av regelverket. Nej. Så att Pia, fortsätt.
En annan rubrik är ju Pia fast i tullen när hon hamnade från Arlandas...
Oj.
Susanne. Oj.
Jag vet inte, jag tyckte att...
Pappa, vi inte backa nu.
Nej, jag tyckte det var någon
det
tvekan.
Det var ett litet snubbel utan tvekan. 15 sekunder, Susanne.
Andra rubriker som jag gärna använder mig av är att... var det tvekan?
Oerhört.
Ja, jag vet.
Är du lite, tycker du att det här är lite för nära inpå?
Jag tycker att det känns obehagligt att framhålla mig själv. Nej,
men det
jag
här när Pia berättar hur jag slät av henne backstage här. Det var ju en västanfläkt i sammanhanget.
Ja, Pia. Susanna censurerade sig en smula, vilket gör att du får de återstående 10 sekunderna.
Pia gravid igen med Fredrik Lindström. Deras kärleksbarn ska födas.
Var det här lite utav ditt önskeämne, Pia?
Det var det jag tänkte säga, att jag var gravid igen. Men sen insåg jag att det är ju helt orimligt.
Nej då. Tydligen inte.
Det finns mycket medicinska.
Men David upptäckte att det kanske blev lite för roligt i din skvaller.
Ja, och så vill jag ju rädda det ändå och kan ju bli förtalat.
Jag tror att det är...
Vilken ädelt ingripande. Ja,
ja. Just det tåget tror jag har gått.
Det kanske har gått, ja.
Du får de sista 4 sekunderna, David. Varsågod.
Jag har ju ett antal favoritrubriker som jag alltid trycker upp i mitt magasin.
Och efter det här så lyssnar vi på enmansbandet Erland. Orgelspel utav enmansbandet Erland. Och som vanligt så var producent Mette upp och visade poängställningen. Vill ni höra något om den?
Ja.
Vad vill du veta?
Om det är jämnt.
Det är inte särskilt jämnt. Men det är tillräckligt jämnt för att alla ska ha en chans att vinna de två fina. Nej, Pia, du leder inte. Så därmed säger vi inte nu. Fredrik, vi har ett ämne här till dig.
Ja, vad roligt.
Ja, visst är det. Du är med. Det här har vi hämtat ifrån den på intet sätt utbildade hobbyarkeologen Sten Röse och hans kontroversiella bok Men orka gräva. Killgissningar om täppor genom tiderna. Och det lyder: så skötte man sina trädgårdstomtar på stenåldern, en minut från och med nu.
Det här har ju forskningen förbryllats utav länge. Varför man överhuvudtaget hade trädgårdstomtar på stenåldern när man inte ens hade några former av...
Susanna?
Ja, där tyckte jag att det var en tvekan.
Var det inte bara att luften tog slut?
Ja, men det kan. Ja, alltså, jag vet ju inte hur Fredrik andas.
Nej, men jag vet.
Så okay. Att, skit i det, ni.
Det var en
kör på den här leken.
Han borde ha klarat med 8 sekunder på en inandning.
Det tycker jag.
Susanna, varsågod. 52 sekunder.
Ja, hur man skötte sina trädgårdstomtar på stenåldern. Ja, det gjorde.
Och där tog det slut.
Det är slut.
Nu ska jag härma.
För du gör ju alltid det så akkurat.
Ja. Hur man skötte sina trädgårdstomtar på stenåldern. Ja, det var ju... Det var en enorm... Det var som att gå ner i en ravin.
Det tog lite slut, Susanna, det gjorde det faktiskt.
Gjorde
du
det?
Borde dra ihop meningarna lite snabbare.
Jag ska göra det.
Gör det nästa gång om det blir någon... För nu har Pia 47 sekunder, varsågod.
Trädgårdstomtar eller småfolket, som man sa förr i världen på stenåldern, skötte man dem så vidare att man hade dem i familjen. De fick äta med de andra barnen, hade eget barnbord...
Susanna.
Jag tyckte det var mycket tveksamhet där. Att hon tappade lite.
Att det
lite.
Inte var sant.
Men tror du inte att om du hade väntat några sekunder till så hade hon tappat det helt?
Men, jo, kanske. Men då kanske också någon annan hade hunnit trycka.
Det är mycket möjligt. Men jag skulle säga att du var lite för snabb faktiskt. Ja, jag tycker inte att hon bromsade in tillräckligt mycket. Okay. Men jag håller med om att det var på väg.
Det var det verkligen.
Så gör en anteckning om detta medan Pia fortsätter med 35 sekunder.
Just trädgårdstomtar. Vad var det nu? Jag skulle bara definiera.
Nu tyckte jag att jag tryckte helt rätt.
Vad är stomtar för någonting?
Nej, trädgård. Att de hade i trädgården.
Men, men du sa trädgårdstomtar. Det är de här stomtarna man vill veta mer om. Ja, det är de man är nyfiken på.
Ja, det var en liten märklig betoning och kanske en liten märklig paus. Nu, Susanna.
Du är märklig hela du.
Ja, det är jag faktiskt. 32 sekunder, varsågod.
Ja, man skötte helt enkelt inte sina trädgårdstomtar på stenåldern. De fick sköta... Men vad i...
Fredrik?
Jag tycker bara avvikelse från ämnet.
Ja. Ja.
Va?
Men det här... Så men skötte man. Så skötte man. Ja. Så skötte man, Susanna.
Ja.
Inte, så skötte man inte sina trädgårdstomtar
på stenåldern. Men om du hade väntat så hade du fått höra men då hela...
Då hade kanske någon annan tryckt.
Jag håller med om att börja ett ämne med så skötte man med orden man skötte dem inte.
Nej, det är provokativt.
Ja, det är provokativt. Det är provokativt faktiskt.
Men det är härligt. Någon som testar gränsen.
Verkligen. Men här känner jag att vi får sätta ner foten. Så Fredrik, 28 sekunder. Varsågod.
Jag vill vara väldigt bestämd med att forskningens åsikt är att man skötte sina trädgårdstomtar på stenåldern 24-7. Galet var det. Upp på morgonen städar de, slänger dem i sjön så de blir våta, renade, upp, helga dem mot gudarna och sen in i sängkammaren och ha en liten mysstund med dem. Frukt, pussel och annat tycker de om. Jordgubbsglass, en förtjusande delikatess.
Ska jag säga, forskningen har ju kommit långt mycket längre än att det bara var, att det var konstigt att det var trädgårdstomtar på stenåldern.
Ja.
Det var mycket annat de höll på med som man inte hade en aning om.
Ja.
Pussel och jordgubbsglass.
Ja.
Men jag, Susanna...
Jag tyckte han svamlade lite sluddrare.
Det vart ett litet sluddrare.
Det är lite av det här vad det går ut på.
Du får 3 sekunder, varsågod.
Man skötte helt enkelt sina trädgårdstomtar genom att tillsammans...
Pia Johansson, nästa ämne är ditt. Vi har hämtat ifrån Wolfgang Pedant och hans tunna, hittills outgivna pamflett När vattnet går, tyska geniers födelseplats 1800-1899, som enligt egen utsago är exakt ner till kvadratdecimetern. Och det lyder: bevis för att Einstein faktiskt var född i farstun, en minut från och med nu.
Ja, det här är väldigt intressant att du ställer den frågan, eftersom många undrar om man har...
Fredrik?
Det är ingen fråga, Pia. Det är ett ämne som du har fått i det här programmet.
Men nu ska prata på. Att du ska inte lägga det i, för det
Nej, men jag
våra barn.
Ja, för våra barns skull. Ja,
ja, ja. Rätt ska vara rätt. Förvisso. Ja, men det gör ju inte att du inte får tillbaka ämnet, Pia. Det var ju bara en mild tillrättavisning från Fredrik. 55 sekunder.
Många tror att Einstein är född på BB. Det är inte sant, eftersom det inte fanns då när han föddes.
David?
Det var ju född och föddes.
Ja, det var ju det. Men ungefär det är lite som fluga olika. Och flugor.
Jag tänker det. Ja.
Jag håller nog med om det. Dessutom tog det lite stopp. 48 sekunder, varsågod.
Det finns ett flertal olika bevis faktiskt att Einstein var född i farstun. Det första var ett antal märken han hade på sina hälar, den lilla bebisen, när han togs till sin första kontroll. Det var nämligen skorna som hade gjort avtryck, för han hamnade bland dessa i hallen.
Pia?
Nu är han ute och viftar och far.
Nej.
Jo, det är han är som i rymden. Han letar, kan vi ha ett substantiv?
Nej, men vet du vad, jag tyckte faktiskt inte. Han höll sig till ämnet hela tiden. Nej, och det gick fortare än vad du har gjort på länge.
Då ska jag vara tyst då.
Nej, tyst behöver du inte vara, men du får ge David tillbaka ämnet, poängen och 28 sekunder.
Varsågod.
Det kanske största beviset för att Einstein var född i farstun var när han skulle förklara den så kallade relativitetsteorin. Han använde då ljusets hastighet genom brevinkastet på den här lilla hallbrevlådan som fanns i hallen i Österrike där han föddes. Och det blev en otrolig...
Pia?
Är det inte föddes?
Det var föddes gånger. Andra gången. Det var precis i inledningen också bevisen för att han föddes. 11 sekunder, Pia, varsågod.
Jag är hans barnmorska. Jag kan bevisa att han föddes i farstun från Finland.
Nu är jag ju inte en mästare på språkmelodi och sånt där. Det har vi ju Fredrik. Men började du inte någonstans i Sydtyskland för att snabbt resa norrut? Bara några ord.
Hon passerar.
Hon hoppade bara in i mig utan att fråga om lov. Jag kan inte bara...
Nej, hon passerade hela norra Tyskland på en bråkdel. Även Baltikum tog sig över Östersjön.
Helt obemärkt förbi bara.
Ja, helt otroligt.
Väldigt spännande.
Telepati, detta ju.
Men ja, Susanna, vi förstår vad du menar. 3 sekunder, varsågod.
Det mest framträdande beviset för att Einstein faktiskt var född i farstun går att läsa i hans mammas dagbok.
Hörrni, allting har ju en ände och nu har vi nått vårt programs sådan. Dagens sista ämne, det går till dig, Fredrik. Vi har fått det från Kevin i klass 8A i Bulltoftaskolan och hans, i ärlighetens namn, riktigt usla redovisning från sin praktiska arbetslivsorientering i Gamla stan. Och det lyder, några dråpliga händelser från min prao-vecka på Svenska Akademin.
Ja, jag fick ju inte prao-platsen på 7-Eleven som jag hade önskat, och som ett nödalternativ blev det istället Svenska Akademin. Horace Engdahl och Mats Malm bjöd mig på bullar och sen ordnade jag stopp i kopiatorn och tappade bort ett par nycklar till källaren. Då var de inte jättenöjda, men sen gick jag hem för tidigt. Då blev de väldigt glada.
Kevin. Pia, vad tänkte du?
Det var upprepning av väldigt, väldigt.
Var det det?
Ja, det var det alltså.
Ja, vad tråkigt.
Han är inte så vältalig.
Nej, han är inte det. Det är han och den kriminella hantverkaren. De har lite problem med synonymer och så här. Ja. Men var det väldigt, väldigt, så var det ju det, Pia. Ja. Då får du 37 sekunder, varsågod.
Det var Nobelvecka och någon skulle säga vem som hade fått litteraturpriset. Han blev sjuk, den här, som skulle göra det.
David?
Jag tyckte det var en fransade ut i en långt väg. Han blev sjuk, alltså rösten sänktes.
Men det måste typisk... den väl få göra?
Nej, inte om det så tydligt markerar tvekan. Att man vet inte riktigt, man tvekar var man är på väg. Helt alltså...
Jag tror, David, att du tryckte lite för tidigt.
Ja, det, ja. Så kan det vara.
Så var det. Ja. Så att Pia får fortsätta med 30 sekunder.
Så när klockan slog skulle jag öppna dörren och säga vem som hade fått litteraturpriset. Då plötsligt...
Fredrik?
Säga vad som hade fått litteraturpriset.
Vesson.
Ja. Men jag tyckte att det blev konstigt.
Hon sa, jag tror att hon bara glömde M-et i vem. Så det blev Vesson.
Ja.
Och då kanske du hörde som Vasson.
Ja, men, så jag försöker ju få någon logik i det. Ja, kämpa förtvivlat. Ja, nej, jag ska lägga ner det.
Ja, släpp det bara. Go with the flow. 24 sekunder, Pia, varsågod.
Jag blev jättenervös, men jag tog mod till mig, hoppade ut från dörren. Kan man göra det? Kan man göra det?
Nu Fredrik, där gick vi över logiken.
Släpp mig.
18 sekunder.
Sen kom Kjell Espmark och hade varit köpt en festis till mig och undrade om jag var törstig. Han är visserligen död nu för närvarande, men han levde på den tiden när jag praoade. Det var den lyckligaste veckan i hela mitt liv. Och sen fick jag åka hem hela vägen till Vallentuna.
Pia?
Nu var ju ämnet några dråpliga händelser.
Ja, men en festis från Kjell Espmark.
Som är död.
Det är inget
dråpligt. Det dråplig.
Nej, det är inte dråpligt.
Det är ju för fan, det är ju litteraturhistoria.
Det är sjukt.
Nej, det är otroligt.
Det var, vi kan ju kanske inte sätta oss till doms över vad som är dråpligt i Fredriks liv. Precis lika lite som vi kan se vad som är lyckliga minnen i Fredriks liv. Så att vi kör 2 sekunder, Fredrik. Varsågod.
Men jag skäms att jag uttalade horas fel.
Där var det slut för idag. Och hörni, vilken härlig sittning vi har haft. Men så var det ju också 2 väldigt, väldigt fina t-shirts i pris. Vem går de till då? David Batra! Oh! Yes! Så vi säger tack till Pia Johansson, tack till Fredrik Lindström, tack Susanna Damage, tack så mycket till vinnaren David Batra, tack så mycket enmansbandet Erland, tack alla ni som har lyssnat och ni hundratals och åter hundratals som kommit till Bärvalhallen för att lyssna på oss. Vad roligt vi hade, vi gör om det tycker jag, om en vecka. Hörs då, hej då!
Och tack till Hans Rosenfeldt som programledde på minuten. Nu Vetenskapsradion om elsparkcyklar och vårdslöshet.
Antalet skadade i elsparkcykelolyckor ökade förra året.
Ja, så låter det i ett färskt nyhetsinslag. Och så har det låtit ett antal år i rad. Så det senaste årets facit är värst hittills.
5 döda och 4599 skadade.
Och nu är det dags för årets säsong att börja på allvar.
Nu har de gröna elsparkcyklarna ställts ut i Sundsvall igen.
Det är ju fantastiskt. Nu är våren här. Nu kör vi.
Men vad är det som gör att det blir så många olyckor med elskotrarna och går det att förhindra? Ja, ny forskning visar i alla fall vad som är den viktigaste faktorn.
Att det största problemet inte är fordon eller infrastruktur utan förarbeteende.
Och i förarnas farliga beteende så ingår det inte sällan att krocka med flit, visar det sig.
Det är överraskade has.
Här i Vetenskapsradion idag så möter vi en av forskarna som har studerat det här på ett nytt sätt. Jag heter Björn Gunnér.
Vad vi gör det som har aldrig gjort förut på elsparkcyklar på stad är att mer eller mindre vi gick ut och fiskade för olyckor.
Det berättar Marco Dotza som är professor i aktiv säkerhet och trafikantbeteende vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Och hur gör man då när man fiskar efter elsparkcykelolyckor? Ja, i det här fallet genom att utrusta ett antal elsparkcyklar med sensorer och kameror.
Och sen väntade vi på att någon hyrde elsparkcykeln och åkte runt. Och om man väntar tillräckligt långt, förr eller senare kommer en kritisk händelse eller en olycka att inträffa. Och det är precis vad vi gjorde i vår studien. Vi hade 17 elsparkcyklar och vi väntade 7000 resor.
Ja, nästan 7000 resor, eller 6868 för att vara mer exakt, gjordes med de här 17 specialutrustade elsparkcyklarna av nästan 4700 olika personer som hyrde dem och körde vanliga turer i Göteborg.
För det mesta, de var säkra, men sen...
Så kunde forskarna också notera 19 olyckor och 42 kritiska händelser där det var nära ögat. Och med hjälp av kamerorna och information från sensorerna om bland annat hastighet och om hur fordonen manövrerade så kunde de studera vad som hände precis innan och som kunde ligga bakom olyckan. Och en sak som överraskade forskarna var det här.
Vi såg flera förare som kraschade frivilligt. Så frivilliga olyckor. Och vi gjorde samma studien med bilar, lastbilar och cyklar förut och vi har aldrig sett det. Så frivilliga kollisioner, jag tror att de händer för att människor är nyfikna. Det finns inga sociala normer när det gäller elsparkcykling. Så vad de gör är att testa gränserna på fordon. Och det är klart att om man vill krocka, om man vill ha en olycka, man kommer att lyckas.
Marco Dotza och kollegan som han har gjort studien med bedömer att var femte av de säkerhetskritiska händelserna var avsiktlig. Och i de annorlunda normer för elsparkcykelkörning som han tror ligger bakom så finns det också med att det här var just hyrda elsparkcyklar. Då kan folk bry sig mindre om ifall fordonen blir skadade, menar han. Men också i många av de oavsiktliga olyckorna så är det vårdslös körning inblandad. Eller åtminstone mindre trafiksäkert beteende. Och då kan det ofta bero på dålig förståelse för och erfarenhet av det speciella med just elsparkcykeln som fordon, säger Marco Dotza. I den här studien så användes alltså videoinspelningar från de monterade kamerorna. Och de satt så att de inte kunde se förarens ansikte utan fångade ett vidvinkelperspektiv på det som fanns framför elsparkcykeln. Men kameran fick även med förarens händer på styret, om nu båda händerna var där. För just det här var en viktig faktor bakom olyckor, berättar Marco Dotza.
Vi hittade att sannolikhet att man kommer att krascha blir 6 gånger så stor. Och om man använder mobil som kan vara i handen men det kan också vara på styre, sannolikheten att inträffa en olycka är nästan 3 gånger. Vi hittade också att när man kör i grupp, det är flera som gör så, de kör i grupp tillsammans, vi hittade många olyckor då. Och det var 3 gånger så ofta som det händer i normal körning.
Ja, det är rätt vanligt att folk kör elsparkcykel i grupp och då ofta liksom på led. Och att det kan leda till olyckor kan bero på att de som inte kör först mest följer den som gör det. Utan att själva hålla ordentlig koll på andra trafikanter som kan dyka upp, skriver Marco Dotza och kollegan i sin artikel. Att det kan finnas en risk med att kolla i mobilen när man kör, det behöver kanske inte förklaras. Och det här gäller alltså oavsett om man håller i telefonen eller om man har satt fast den i en hållare. Men just att köra med bara en hand på styret ökade alltså risken för en olycka med 6 gånger. Och det har en del att göra med hur en elsparkcykel är byggd, säger Marco Dotza. I artikeln skriver de om fordonets geometri, alltså storleksförhållandet mellan de olika delarna och hur de sitter ihop. Sånt kan ju påverka hur fordonet reagerar på styrning och på ojämnheter i vägen till exempel. Och där är de små hjulen något som utmärker en elsparkcykel. Allt det här kan också göra att man underskattar behovet av erfarenhet när man ger sig ut i trafiken de första gångerna på en elskoter. Och mycket riktigt så sker en väldigt stor andel av olyckorna på själva premiärturen. Eller i alla fall den allra första turen med just det aktuella hyrbolagets fordon, säger Marco Dotza.
Ett resultat som är redan publicerat som är att erfarenhet spelar en stor roll. Så det finns redan artiklar som förklarar att 30% av alla olyckor på elsparkcyklar händer i den första resan som man tar. Så det är jätteviktigt att om man har aldrig provat en elsparkcykel, det är jätteviktigt att man är extra försiktig den första resan. Men i vår studie vi kunde se att risken är fortfarande dubbelt så stor efter 5 resor. Så det tar en stund innan erfarenhet blir tillräcklig för att köra säkert.
Mm. Du sa 30% alltså av alla olyckor är en första resa på elsparkcykel. Och vad tänker du att det där beror på?
Jag tror att det beror på att vi är lurade av vår erfarenhet med cyklar. Om man har aldrig cyklat, man kan inte elsparkcykla heller. Vad jag menar är att man kan köra en elsparkcykel för att man lärde sig att cykla. Och då, när man kör en elsparkcykel, är balanser, hur man håller balansen, är precis samma uppgift. Så man känner, ja, jag kan det. Problemet är att när någonting kritiskt inträffas, man ska bromsa eller styra jättesnabbt för att undvika en olycka, då elsparkcyklarna beter sig inte som en cykel. Och då är när man börjar förstå att kanske jag ska inte bromsa så här eller styra så här. Så jag tror att en stor sak som kan förklara varför erfarenhet är så viktig är att elsparkcyklar är inte cyklar.
Mm. Och jag läste i artikeln att det där handlar en del om till exempel att den har en annan geometri, kan man säga. Så att när man drar i styret så händer det andra saker än med en cykel. Och det gäller inte minst om man kör med bara en hand, eller hur?
Ja, det är flera saker. Om man jämför en cykel med en elsparkcykel, det är klart att hjul är olika storlek. Det är också att bromssystem är inte samma. Och när man ska bromsa jättehårt eller ska svänga jättesnabbt, det spelar någon roll. Och de kan båda vara säkra. Det är bara att man ska lära sig att hantera dem på olika sätt. Mm. Det är inte så konstigt. Du vet, om man åker skridskor, de funkar inte som skor. Det tar en stund att lära sig, så det är mer eller mindre samma princip. Det är bara att man kan känna att en elskoter är nästan som en cykel, för att igen, balansen funkar på samma sätt. Men det är inte så.
Mm. I era studier så kan man också se grafik över vilka andra fordon som var inblandade i de här olyckorna. Och framförallt tror jag att det var personbilar, att det var det vanligaste.
Ja, det stämmer. Det var personbilar, och jag tror att det är för att vi var inne i stad. Och då, speciellt vid korsningar, det var olika interaktioner mellan elsparkcyklar och bilar som inte var säkra. Och det var när det var inte klart kanske vem skulle ha åkt först.
Mm. De här personerna som hyrde de här cyklarna, visste de om att de var med i en studie? Eller förstod de att det satt en kamera på de här elsparkcyklarna som de hyrde?
Yes, kameran var inte framåt dem, men yes, de godkände studien. Och jag förstår att det är lite konstigt. Man tänker sig, okej, de kände studien men gjorde konstiga saker i alla fall. Och jag förstår att många måste vara förvånade. Men vi har kört den här typen av studien i 20 år. När vi körde de här studierna med bilar och lastbilar, vi såg också konstiga beteende som man förväntar inte sig att se. Och då hade vi kameror som tittade mot föraren. Men vi kunde se någon som dansade, sjunger och andra konstiga saker som man skulle inte göra på kameran. Så vad jag tror är att man godkänner att vi spelar in datan. Men det kan hända att man glömmer snabb eller man bryr sig inte så mycket. Men i alla fall, vi har sett den här beteende med alla föraren på alla fordon.
Säger Marco Dotza vid Chalmers, som alltså nyligen har publicerat en vetenskaplig artikel om orsakerna till olyckor med elsparkcyklar, som ju ökar rejält år för år. Förra året så ledde sådana olyckor till 5 dödsfall och 4599 skadade enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen. Och nästan hälften av de skadade är under 25 år. Vilken typ av skador som det handlar om är ingenting som Marco Dotza har studerat än. Men han har forskning på gång kring dödsfall kopplade till bland annat elsparkcykelkörning. En som kan berätta om skadorna på unga är läkaren Torsten Backteman på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.
Allt från sårskador till frakturer i handleder, underarmar, fotleder till riktigt allvarliga skador som skulle kunna vara skallskador eller allvarliga frakturer på armar och ben. Och ibland kan någon komma in med en skada på bröstkorgen där man skadar revben och ibland lungor.
Det berättar barnläkaren Torsten Backteman för Juniornyheterna special. Marco Dotza själv har tidigare gjort studier på hur bra olika elsparkcyklar är på att bromsa och även jämfört det med cyklar och elcyklar.
För några år sedan elsparkcyklarna var mycket lättare, små hjul, inga fjädrar och bromsingssystem var inte så bra. Nu har de utvecklats, de blev tyngre och större, bättre bromssystem och så vidare. Så vi körde en studie där vi jämförde olika typer av elsparkcyklar med också cyklar och elcyklar. Och poängen var att visa vad jag sa förut, att en elsparkcykel är ingen cykel. Och det skiljer sig mellan olika elsparkcyklar hur man kan bromsa och styra. Och i kritiska situationer det är jätteviktigt att man kan styra och bromsa på ett bra sätt. Och det är någonting som man lär sig om man har tillräcklig erfarenhet och träning. Så poängen är att även om man vet hur man kör en elsparkcykel, om man får en ny modell som har ett annat bromsingssystem, måste man träna igen. För att det är inte samma bromssträcka som man kan förvänta sig. Och när det blir kritiskt är det viktigt att man vet om det finns tillräcklig plats för att bromsa eller om att styra blir det bästa sättet för att undvika olyckor. Så med andra ord, beroende om man cyklar eller kör olika typer av elsparkcyklar, i samma situation, det kan hända att med några fordon är det mer effektivt att bromsa för att undvika en olycka. Och för andra fordon man måste styra för att det går inte att bromsa tillräckligt snabbt.
Mm. Och apropå det här så hade ju ni några förslag i er senaste artikel nu på hur man ska göra för att undvika de här olyckorna som ni hade sett i er studie. Vad kan du säga? Vad behöver göras?
Jag tror att den viktigaste som vi kan göra är att satsa på utbildning och teknologi. Som jag har sagt förut, det är jätteviktigt att man tränar. Man förstår hur fordon beter sig. Och sen är det teknologi som kanske kan hjälpa till att träna personer. Jag tror att det är också jätteviktigt för föräldrar. Jag vet inte om du eller din son har aldrig provat en elsparkcykel. Men jag tror att du ska göra det först så att du kan lära din son hur det känns och kanske ge lite råd. Precis som jag är säker att du lärde din son hur han skulle cykla.
Mm. Och i artikeln så skriver ni också att man skulle kunna tänka sig någon sorts teknologi på de här elsparkcyklarna som antingen visuellt ser eller känner av. Om man har båda händerna på styret, just för att det är en sån allvarlig risk när man kör med bara en hand.
Precis. Nästan alla konstiga beteende och osäkra beteende som vi hittade går att identifiera med teknologi. Det betyder att fordon själv kan känna om det är någonting fel, som du säger, en hand som är inte på styr, och sen gör någonting. Det kan vara ljud, det kan pipa. De nya elsparkcyklar har en skärm, så det går också att visa någonting på skärmen. Då vi vill inte distrahera föraren, så kanske om någonting som piper blir bättre, men det är en annan fråga. Poängen är att vi har tillräckligt med teknologi redan på elskotrar för att implementera funktioner som kan förhindra osäkra beteende.
Mm. Och verkar det som att tillverkarna eller de som hyr ut de här fordonen är intresserade av de här lösningarna?
Absolut, och de gör det stora framsteg i de senaste åren. Elskotrarna som man hyr ut nu är mycket bättre än vad man kunde hyra för några år sedan. Och säkrare. Men det finns fortfarande möjlighet att förbättra säkerhet på elsparkcyklar.
Men skulle du vilja se någon reglering också från politiskt håll till exempel?
Vad kunde vara en möjlighet är att mer reglering, det skulle kunna vara möjligt att träna och att prova en elsparkcykel innan man kör i trafiken. Och jag vet inte hur vi kan lösa det, men det är klart att det kan lösas med, jag vet inte, gratis träning för alla som bor i Göteborg. För att problemet just nu är att den första gången som man hyr en elsparkcykel, det kommer att vara mitt i stan med flera hundra personer runt omkring, och man måste bärga elsparkcykla i en miljö som är komplicerat och osäkert. Det skulle vara möjligt att göra så att innan man kan hyra en elsparkcykel mitt i stan måste man ha tränat lite grann på ett säkert ställe, precis som vi gör med våra barn när de bärger cyklar.
Säger Marco Dotza, professor i aktiv säkerhet och trafikantbeteende vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, som vi hörde här i Vetenskapsradion idag om forskning kring olycksrisker med elsparkcyklar. Producent var Lars Broström. Jag heter Björn Gunnér.
Vetenskapsradion tillbaka imorgon torsdag, då om fisken aspen som forskarna försöker lära sig mer om.
Sälar som knorrar. Och fiskläten. Veckans naturmorgon handlar om hur det låter under vattenytan. Och om problematiskt buller från oss människor.
Vi har haft mätningar vid Norra Midsjöbanken som ligger söder om Gotland. Och där har vi inte en enda tyst minut.
Naturmorgon på lördag 10:50.
Nu tankar för dagen med Hanna Wallensten, psykolog.
Barnen smörjer in sig med solskyddskräm i hallen på förskolan. På hyllorna sitter bilder av barn och föräldrar. En kompis upptäcker att barnet bredvid, till skillnad från sina föräldrar, är brun. Kompisen frågar, var är dina föräldrar? Barnet svarar, de jobbar. Nej, jag menar, var är dina riktiga föräldrar? Kanske är det första gången barnet får frågan. Kanske har barnet redan vant sig. Tids nog blir det en väl upptrampad stig av följdfrågor som ska komma från andra barn och vuxna. Frågor om när, hur och varför barnet kommit hit, om barnet har varit tillbaka, vad som har hänt med barnets första föräldrar, om de har kontakt, om barnet inte saknar dem, om inte de saknar barnet, om barnet trivs här, om barnet inte är tacksamt. Att som litet barn ha förflyttats från ett land, ett sammanhang, en familj till något helt annat. Att från en stund till en annan förlora kontakten med allt som dittills varit ens universum. Det är en existentiellt omvälvande erfarenhet. Stora frågor för ett litet barn att svara på. Stora frågor att söka svar på under resten av livet. Om den som har adopterats inte själv minns vad som hände, vilket oftast är fallet, blir den hänvisad till omgivningens föreställningar och fantasier om livet, familjen och sammanhanget före adoptionen. Och adoption är fantasieggande. Många har lekt med tanken, tänk om jag blev bortbytt på BB. Om jag egentligen skulle ha vuxit upp i en annan familj eller ett annat sammanhang. Tänk om det går runt en hel släkt någonstans som är mycket mer lik mig än den jag vuxit upp med. Att ha adopterats innebär att leva med den ständiga frågan, varför just jag av alla människor här i världen? Varför skulle just jag hamna just här? Vi vill gärna att det ska finnas en mening med det osannolika. Att det måste betyda något. Att just du blev utvald, det måste betyda något fantastiskt. Att just du blev bortvald, Det måste betyda något förfärligt. Exakt vad det osannolika måste betyda beror på vem som fantiserar. Vem hade jag varit om jag hade fötts och vuxit upp i USA eller i Kina? Om jag hade vuxit upp i Ryssland eller Ukraina, Israel eller Palestina, Brasilien, Etiopien, Indien eller Pakistan, vem hade jag varit då? När vi öppnar nyheterna i våra mobiler och plötsligt sitter öga mot öga med ett barn som just förlorat allt i ett fasansfullt krig, vad tänker vi då? Vem ser vi då? Ser vi en liten stackare långt borta? Eller ser vi en version av oss själva? För mig har erfarenheten av att ha adopterats inneburit att jag alltid levat hud mot hud med insikten om att det lika gärna kunde ha varit jag. Varför just jag? Varför inte just jag? Varför just du? Varför just du? Just här. Just nu.
Hanna Wallensten var det som höll i dagens Tankar för dagen. Programmet tillbaka imorgon. Då är det skådespelaren Kajsa Reike som håller i det. Klockan är 9:05, onsdag kväll. Här är nyheter på ett enklare vis, klartext.
Hej, du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Personer på ett serviceboende i Göteborg behandlades dåligt av personalen där i flera år. Personalen struntade i att hjälpa de boende. Det har Sveriges Radios program Kaliber tagit reda på.
Jag tänkte, var fan är han någonstans?
Det säger Henrik som flyttade till boendet 2021. Boendet ägs av kommunen och där bor personer med olika funktionsnedsättningar. Henrik har sjukdomen Parkinsons och behöver ofta hjälp med att ta sina mediciner, tvätta sig och gå på toaletten. Men han fick inte alltid den hjälp som han behövde. Han berättar att han och hans grannar kunde få ligga i sitt eget bajs i flera timmar innan de fick hjälp av personalen.
För jävligt.
En annan som bodde där heter Peter. Efter en hjärnblödning har han svårt att röra sig och prata. Han behöver hjälp och träna. Men han fick knappt träna alls på 3 år. Det berättar Peters exfru Eva.
Man har förstört 3 år av hans liv.
Nina Johansson jobbade på boendet. Hon reagerade på hur dåligt det var.
Jag har jobbat i över 40 år i kommunen och jag har aldrig sett något liknande. Jag var i chock.
Personalens fel anmäldes över 400 gånger till cheferna på boendet. Kristina Kostet är en av cheferna. Hon säger att de försökte lösa problemen. Men det gick 3,5 år innan personalen som gjorde fel fick sluta.
Det är gjort åtskilliga åtgärder, men tyvärr måste jag säga då, vilket jag är väldigt ledsen för, att det har ju inte räckt till. För det är inte så här vi vill inom funktionsstöd att en verksamhet ska fungera.
Idag är det mycket bättre på boendet, säger Henrik. Trots allt som hänt försöker han se positivt på framtiden.
Jag är enveten som synden. Jag tänker leva varenda sekund i resten av mitt liv.
Och reporter var Ola Sandstig på programmet Kaliber. Politiken Martin Wannholt har anmält det som hänt till polisen. Han leder det lokala partiet Demokraterna. Han säger till P4 Göteborg att han tycker att det som hänt på boendet är brottsligt. Kommunen Västervik har bestämt att de som jobbat 25 år på en daglig verksamhet också ska få en present, precis som alla andra som jobbat i kommunen i 25 år. Presenten kan vara en guldklocka eller en annan minnesgåva. Det är fler elever som går i anpassad grundskola nu. Det skriver myndigheten Skolverket i en ny rapport. Lisa Kocken Wennerholm går i en anpassad grundskola i Stockholm.
Lite lugnare här istället för den gamla klass. Det är stökigt där i den här klassen.
Lisa är snart 12 år och hon går på den anpassade grundskolan Södermalmsskolan. Skolkompisen Magnolia trivs också.
Jag tycker att det är bra här med Lotta och mina klasskompisar, och det är bra här.
I den anpassade grundskolan går elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Myndigheten Skolverket har gjort en undersökning och den visar att andelen elever i anpassad grundskola har ökat med 60% jämfört med hur det var för 8 år sedan. Skolverket tror att det finns flera orsaker till den stora ökningen. Bland annat kan samhället och skolorna ha blivit bättre på att tidigt förstå när elever behöver gå i anpassad grundskola. Lotta Ragne är lärare på Södermalmsskolan.
Jag tänker att det som rapporten visade, att eleverna skrivs in tidigare i grundskolan, det gör ju att de går många fler år. Så kanske det går så många elever i anpassad grundskola nu som att det faktiskt borde vara.
Och vad vill ni då, Lovisa och Magnolia, jobba med när ni slutar skolan?
Jag skulle jobba med som lärare. Då kan vi om här skolan typ lite bättre skola. Nya gungor, nya park.
Jag blir nog säkert bra på det jag jobbar på sen då. Borde ju lite kul att jobba med jul, för jag gillar ju jul.
Och reportrar var Peter Johansson på P4 Stockholm och Laila Karlsson på Klartext. Och det är Klartext du lyssnat på. Jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln och önskar er en trevlig kväll.
Här är Ekot. Från och med den 1 juli blir det olagligt att sälja lustgas för berusningssyfte. Riksdagen klubbade idag igenom en ny lag för att begränsa användandet. Och en som välkomnar förbudet är Kristin Svärd, som tappade känseln från nacken och ner efter att hon tagit lustgas.
Tänk om jag hade vetat att det var så farligt, då hade jag inte gjort detta.
Det var 2022 som då 37-åriga Kristin Svärd började ta lustgas på fest. Efter några månader började hon plötsligt få känselbortfall. Och en dag vaknade hon och var som förlamad från nacken och ner.
Jag var jätterädd. Tänk om jag aldrig mer kan gå. Vad händer då?
Idag säljs ballonger fyllda med lustgas över disk på krogen till exempel. Men från och med den 1 juli blir det förbjudet att sälja lustgas i berusningssyfte. Och att sälja till någon som är under 18 år. Mängden som en privatperson får köpa per tillfälle begränsas också i den nya lagen. Och Kristin Svärd tror att en sån här lag hade stoppat henne från att ta lustgas, och hon är glad över att den nu regleras.
Äntligen!
Och Kristin Svärd intervjuades i P4 Extra. Reporter här var Ida Svansbo. Finlands riksdag godkände idag en förlängning av den omdebatterade gränssäkerhetslagen. Lagen har kritiserats för att bryta mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner.
Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn.
Talman Jussi Halla-aho slår klubban i bordet och konstaterar att finska riksdagen med stor majoritet godkänt att gränssäkerhetslagen ska fortsätta att gälla fram till slutet av nästa år.
Asian loppuun käsitelty.
Gränssäkerhetslagen ger gränsbevakare rätt att avvisa personer direkt vid gränsen utan att deras asylrätt prövas, och har kritiserats hårt för att bryta både mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Lagen kom till förra året som en undantagslag efter ett rekordsnabbt förfarande för att möta de grupper av migranter som kom från Ryssland till finska gränsen i vad Finlands regering beskrev som hybridkrigföring. Carina Holmberg, Finlands korrespondent.
I Indien stiger antalet döda efter trängseln i samband med firandet efter en cricketmatch. Minst 11 personer har omkommit och 33 skadats, uppger den regionala regeringschefen. Stadion där matchen spelades har en publikkapacitet på 35 000, men det kom mellan 200 000 och 300 000. I trängseln utbröt panik samtidigt som polis försökte hålla tillbaka massorna med hjälp av påkar. Premiärminister Narendra Modi kallar olyckan för absolut hjärtskärande. Ekot Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Om en halvtimme ungefär, ring P1 från i förmiddags. där en lyssnare diskuterar veterinärklinikerna och vad hon tycker är en obalanserad rapportering om detta. Men fram till Ring P1 förmiddag med från i förmiddags, programledare är Nicke Nordmark.
Visst händer det att du hör en röst i telefonen som du direkt känner sympati för. Eller kanske en programledare i radion som du gillar eller inte gillar, mer eller mindre bara baserat på rösten du hör. En människas röst har länge sett som unik och som en del i ens identitet. Men nu kan ju AI kopiera min röst, så då kanske min röst inte är lika unik längre. Idag handlar programmet om den mänskliga rösten och vad den kan berätta om hur vi mår och känner. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Ja, idag gästas jag av Glaucia Lais Salomao, tal- och röstforskare vid institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. Välkommen!
Tack så mycket!
Och professor Sten Ternström, professor vid KTH som länge forskat om så kallade röstkartor. Välkommen du också!
Tackar!
Alltså jag känner mig ju lite nervös nu för att ni ska sitta och lyssna på min röst och komma med någon jobbig analys av den. Får jag bara fråga, vad kommer ni att registrera av min röst under programmets gång, Sten?
Jag tror att om du talar riktigt bra så kommer inte jag att tänka på din röst överhuvudtaget. Utan det är ju först om det är någonting som strular som man lägger märke till det.
Jag får försöka skärpa mig och vara liksom stringent hela vägen då, med andra ord. Glaucia, vad tror du att du kommer att lägga märke till?
Ja, jag håller med. Sten, vi kommer att nästan tänka på vad du säger om din röst låter bekväm och bra.
Okej, vi får se. I slutet av programmet så ska jag fråga om ni har lagt märke till någonting då. Men till att börja med, ni har ju båda ägnat en stor del av ert yrkesliv åt rösten. Vad är det som fascinerar med rösten, Sten?
Det är ju att den hänger så väldigt mycket ihop med hela kroppen och att vi styr rösten med hjärnan och att vi lär oss prata väldigt tidigt så att vi är väldigt bra på att prata. Det är ju vår viktigaste kommunikationskanal.
Mm. Glaucia, vad säger du? Vad fascinerar dig?
Just det att rösten speglar vem vi är och vad vi känner, och det är mycket tack att hela hörselsystemet i princip beror på hur våra kroppsliga strukturer funkar. Mm. Och samtidigt är det en blandning mellan olika fysiologiska faktorer och alla kulturella bakgrunder som vi har med oss.
Det är jättespännande, det ska vi gå vidare och prata om alldeles strax med dig, Glaucia. Men jag vill först bara fråga också, vad är egentligen en röst som ni ser? Alltså, vad består en röst av för komponenter, Sten?
Ja, jag är ju uppfostrad som ingenjör, så att jag vill gärna betrakta rösten som en maskin. Och den består egentligen av då två små stämband som sitter högst upp i luftstrupen. Och när vi pressar ihop dem och trycker på med luften så låter det ungefär som sådär. Om man skulle ta loss huvudet på mig.
Ja, just det. Okej.
Men, och sen har vi då ett hålrum utanför ansatsröret som då ändrar på de här ljuden. Nu tog jag med händerna framför för att jag göra förstår. En modell av rösten. Men
det är en fascinerande maskin, det får man ju ändå säga.
Ja.
Ja. Glaucia, hur skulle du förklara det? Vad är en röst för någonting?
Men röst är fenomen, en ljud som produceras under styr av hjärnan. Mm. Och en blandning av struktur i hjärnan som är mer primära i historien av evolutionär synpunkter och mer avancerad. Så vår röst när speglar känslor är den här mer primära del av hjärnan som styr, och det integreras i tal, i artikel, i språkljud när vi talar. Mm. Så är det en blandning mellan två olika koder, skulle jag säga.
Ja. Och jag tänker att vi ska gå vidare och prata med dig, Glaucia. Du är röstforskare och har intresserat dig för rösten i relation till olika känslolägen. På vilket sätt berättar rösten vad vi känner?
Som jag säger, det här, vi har dessa två olika koder. En som är verbalt och andra om de ord som vi väljer att använda. Samt hur vi konstruerar meningar och längre yttrande. Och den består på den grundnivå på korta tal, ljud, vokaler, konsonanter och så skapbyggda ord. Och den här koden är i grunden kulturellt bestämd och godtycklig. Så det finns inga samband mellan ordet bord och självobjektet bord. Det heter så eftersom vi lär oss ordet från vuxna när vi är barn. Och då kallar det för bord och vi lär i vår tur våra barn det också sett för språk vidare. Mm. Men den andra koden som finns där också är en icke-verbal till sin natur och handlar om talets musikaliska dimension. Och dessa sträcker sig över hela sekvenser av korta ljud. Precis som i musik använder sig denna kod av variation i tonhöjd, melodin, intensitet eller volym, längden på olika konsonanter och vokaler vid uttal. Och det här påverkas talets hastighet och rytm. Precis. Också röstkvalitet. Och i talets musikaliska dimensionen finns det faktiskt ett samband mellan hur vi uttrycker känslor.
Ja.
I sådana fall använder vi inte ord, men själva känslorna vi uttrycker, så de speglar känslor.